Ja, angående detta med historia och historicitet så är det ju lätt att vid första anblicken av den här texten tänka att den här händelsen kan väl ändå inte vara historisk. Det är så mycket konstiga saker som händer här. Man skulle faktiskt kunna tänka, i alla fall om man är lite skeptisk lagd till att läsa evangelierna som berättelse historia, som historia i stort, så skulle man kunna tänka att tanken på att några hedniska män kommer österifrån, varifrån det är, nu är, på grund av en uppstigande stjärna skulle komma till Jerusalem och fråga efter judarnas efterlängtade messias. Det är väl ändå en absurd tanke. Varför skulle de göra det? Skulle man kunna tänka. Men om man har några detaljer i åtanke så framstår den här berättelsen inte alls som särskilt osannolik. Dels så kan man tänka sig att det fanns en, eller man kan tänka på att det fanns en utbredd uppfattning på den här tiden att när det föds eller dör en stor kung så bekräftas det av märkliga tecken i skyn. Julius Caesar dog 44 före Kristus. Och märkligt nog så under spelen som hölls till hans ära i samband med begravningen så kunde man under 7 dagar se en komet på himlen. En komet som sedan kom att kallas för just Caesars komet. Ett fantastiskt sammanträffande. Och det är klart att det skadade inte direkt affärerna för astrologerna på den här tiden. Julius Caesar gudomlig förklarades. Och efter det här så rådde ju uppfattningen starkare än någonsin att när en kung föds eller dör så bekräftas det av tecken i skyn. Dessutom så har dagens astronomer räknat ut att precis vid den här tiden runt Jesu födelse så skedde ett annat märkligt tecken i himlen. Kungsplaneten Jupiter syntes på natthimlen och ingick i vad man kallar för en konjunktion tillsammans med stjärnan Regulus. Det är den ljusstarkaste stjärnan i bilden Lejonet och det är en av de ljusstarkaste stjärnorna på hela natthimlen. Och det är inte alls orimligt att det var den här märkliga konjunktionen som de vise männen såg. Så om vi då tar de här detaljerna och dessutom påminner oss om att det i hela regionen fanns en stark förväntan på att judarnas efterlängtade messias skulle komma. Det gjorde det. Så är det inte alls orimligt att de här visa männen såg detta himlafenomen och kopplade samman det med den judiska berättelsen om Messias. För den här förväntan låg tung i luften. Många av de historiker som skrev från den här tiden, Tacitus, Suetonius, Josefus, skrev om just den här förväntan på den judiska Messias. Och det är inte en tillfällighet att de gör det, därför att de här historikerna och kanske också Plinius den äldre var historiker som skrev på uppdrag av kejsar Vespasianus. Vespasianus, han var ju alltså en romersk general och han belägrade Jerusalem under upproret 66-69 efter Kristus. Och så småningom så krossade han Jerusalem tillsammans med sin äldste son Titus. Och Vespasianus, om du nu orkar fortsätta höra den här historiska bakgrunden. Vespasianus var en mästare på propaganda. Och han drog nytta av den här starka förväntan som fortfarande levde på den här tiden. När han återvände från Jerusalem till Rom för att försöka bli kejsare så drog han liksom nytta av det här och sa att jag är den kung som kommer fram ur Juda. Jag har nu krossat Jerusalem och här kommer den judiske, eller judarnas erförare på något sätt. Poängen är alltså att det fanns en stark förväntan som Vespasianus drog nytta av. En förväntan som också de här vise männen mycket väl kan ha känt till, borde ha känt till. Och vi kan också nämna som kuriosa, när vi ändå pratar om Vespasianus, att han blev kejsare då. Och vi kan också säga att han bestämde sig för att oskadliggöra Israel, så att de här upproren inte skulle upprepas. Så han lät prägla mynt med sin egen bild förstås på ena sidan, och på andra sidan så var det en judisk slavflicka som böjde sig under en romersk officer. Och på mynten så stod det Judea capta, alltså Judeen besegrad. Och de här mynten skulle alltså judarna handla med. En ständig påminnelse om att vad som var deras plats i Rom. Och vidare så bestämde sig också Vespasianus att man skulle inte längre tala om Israel, utan han tog tillbaka det gamla och nedsättande namnet Palestina och sa, det ska ni heta. Palestina betyder ju filisternas land. Så judarna skulle veta sin plats, och Palestina har hängt kvar sedan dess. Så med de här detaljerna i åtanke då, så är det inte en historiskt osannolik berättelse vi har hört, även om den är fantastisk. Den är trovärdig, och också den här berättelsen säger någonting om vem Jesus är. Så nu går vi in i texten här. Vi börjar i vers 1. När Jesus var född i Betlehem i Judén på kung Herodes tid, se, då kom visa män från östern till Jerusalem. Ja. Ur den här texten så har det kommit många berättelsetraditioner och många sägner också. Mycket är spekulativt och en del är rena fantasier. Men mitt i meningen här så säger Matteus, se! Se! Alltså det här ordet, när det kommer från Matteus särskilt, har en särskild liksom roll. Det betonar emfas, alltså betoning. Stanna upp här nu, lyssna noga. Se, det kom visa män från östern till Jerusalem. Och det här grekiska ordet för visa män är magoi. I singular så är det magos. Det är inte ett särskilt lätt ord att översätta. Åkessons översättning, ganska ordagranna översättningen, har helt enkelt översatt det med magier. Det kom magier, för att vi inte riktigt vet vad det betyder. Det finns inte särskilt mycket om dessa visa män, dessa magoi, som vi vet. Men vi har fått höra mycket sen barnsben, och kanske läser vi också in en del saker i texten. Så jag tänkte jag skulle räkna upp några saker som vi inte vet om de här. Till exempel så vet vi inte deras namn. Det finns inget bibliskt bevis. Det finns inget utombibliskt bevis heller för den här traditionen som säger att de heter Kaspar, Melchior och Baltasar. Vi har ingen aning om vad de hette. De kunde lika gärna ha hetat Knatte, Fnatte och Chatte. Och apropå det så kan det också vara värt att nämna att vi har ingen aning om hur många de var. Vi sjunger om tre kungar och vi sjunger om tre visa män. Men enda anledningen att anta att de var just tre var att det senare texten står att de gav tre gåvor. Guld, rökelse och myrra. Och man kanske kan dra slutsatsen då att tre gåvor förutsätter tre givare. Men det är ju inte alls säkert. Det enda vi vet är att de skrivs i plural. Alltså det var mer än en. Men så vitt vi vet så kan det lika gärna ha varit ett helt fotbollslag av knattar och fnattar och chattar. Vi vet inte heller varifrån de kom, mer än att de kom österifrån. Vi kan göra gissningar. Troligtvis så kom de antingen från Persien, det persiska imperiet, alltså i nuvarande Iran. Eller också så kom de från Kaldén, Babylon, i nuvarande Irak. Men vi vet inte. Vi kan bara göra kvalificerade gissningar där. Och vi vet inte heller vad de var för något. Ordet magoi ger oss vissa ledtrådar. Men vi vet inte, särskilt inte när vi inte kan fastställa varifrån de kom. Därför så är just visa män en ganska klok översättning. För det är ungefär så långt vi kommer rent semantiskt. Magoi är bland annat visa män, men det kan också vara mycket mer. Men vi vet inte precis. Och vi kan inte heller säga exakt när de kom. Men vi vet däremot att när Josef och Maria bär fram Jesus i templet 40 dagar senare så är deras offer två turturduvor. Och det är alltså inte det vanliga offret, utan det är ett alternativ som är reserverat för dem som är fullkomligt utblottade i sin fattigdom. Därför är det orimligt att tänka sig att de skulle ha fått de här dyrbara gåvorna innan dess. Så om du nu tänker dig att de vise männen kom tillsammans med hedarna på julnatten för att hylla det här nyfödda barnet, så får du nog tänka om. Tyvärr, jag är ledsen att förstöra den här julkrubbescenen där. Om det inte var så att Josef och Maria gav bort de här gåvorna innan de gick till templet och var utblottade då. Så, nu har vi hört massa saker som vi inte vet. Nu kan vi ju bli lite mer konstruktiva och titta på vad texten faktiskt säger då. Dessa magoi, de kom då till Jerusalem och de frågade: var är judarnas nyfödde konung? Vi har sett hans stjärna gå upp och vi har kommit för att tillbe honom. Lägg märke till här att de frågar inte om en kung har fötts. De här männen har uppenbarligen färdats lång väg med stor visshet. De vet inte var han är, men de vet att han är. De vet att en kung har fötts och de vet att det är judarnas kung, att det är Messias. Och då kom de till Jerusalem. De kom inte till Betlehem utan till Jerusalem, därför att de visste att Jerusalem var Sion. Det var judarnas, Israels huvudstad. De visste att om man sökte efter judarnas kung, Messias, så är Jerusalem liksom centrum, den givna platsen dit man ska gå. De hade sett att stjärnan steg upp. Alltså anledningen att de reste från Persien, om det nu var Persien, var att de hade sett stjärnan gå upp. Det fanns inga indikationer på att de följde stjärnan till Jerusalem. De behövde ingen vägledning för att komma till Jerusalem. Det var självklart dit man skulle gå. De hade sett stjärnan och de hade kopplat ihop den med den judiska löftet om en Messias. Och när de kom till Jerusalem så hörde de sig runt i staden. Kanske rörde de sig runt tempelområdet och frågade: var är kungen? Kungen? Herodes, han bor ju i det här gigantiska palatset här. Nej, 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 inte Herodes. Judarnas kung. Det sista man tänkte i Jerusalem var att Herodes var judarnas kung. Visserligen var han kung över judarna. Men han var inte jude själv. Och det här var ju en brännande konflikt för judarna på den här tiden, att denna despot till kung inte ens är jude själv. Han var en marionett tillsatt av de här förhatliga romarna. Och han hade utmärkt sig över hela romarriket med storslagna byggprojekt i Jerusalem. Och han hade en smart administration. Men det enda som överträffade hans rykte om allt detta var just ryktet om hans grymhet. Herodes var en blodtörstig man. Han var förmodligen i slutet av 60-årsåldern, början av 70-årsåldern där. Och ingen förknippade Herodes med Messias. Tvärtom. Så när nu dessa främlingar kommer och frågar efter judarnas kung, så tog det inte lång tid innan informationen nådde till Herodes. Jag föreställer mig hur en budbärare eller någonting sånt kommer och säger till Herodes: vi har ett problem. Främlingar är i stan och frågar efter judarnas nyfödde kung. Och de säger att de har sett hans stjärna gå upp. Och vi läser i texten: när kung Herodes hörde det blev han förskräckt och hela Jerusalem med honom. Ordet som Matteus använder här är ett starkt ord. Herodes blev utom sig. Inte av ilska, utan av skräck. Här har vi en man som har regerat i närmare 40 år. Och han har badat Jerusalem i blodet av dess folk. Han hade mördat sina egna släktingar. Han var känd, vida känd för sin grymhet. Han hade blivit mer och mer paranoid allt eftersom åren hade gått. För varje gång han hade hört om en ny konkurrent till tronen, varje gång han hade hört om en ny plan som smeds för att avsätta honom, så kämpade han för sitt liv för att behålla makten. Det värsta han kunde tänka sig var att judarnas messias nu skulle ha fötts. Han var förfärad, förfasad, denne Herodes. Och det är märkligt att läsa att hela Jerusalem var förskräckta med honom. För varför skulle Jerusalem vara förskräckt? Det här var ju vad de hade längtat efter. Matteus säger inte varför. Men en gissning är ju att folket hade upplevt när Herodes var rädd. När Herodes fick vittring på opposition mot honom. Och de visste vad de hade att vänta sig. Därför var också Jerusalem rädda. Och den här förskräckelsen var ju befogad förstås. För bara en kort tid senare så gick det ut ett påbud om att varje pojke under 2 år skulle avrättas. Här finns en lärdom för oss om vi stannar upp en stund. Jesus säger själv att han inte kommer med frid utan med svärd. Även om det här uttrycket kanske inte ska uppfattas bokstavligt. När Josef och Maria bar fram den nyfödde Jesus i templet så gav en man som hette Simeon en profetia till Maria. Och han sa att Jesus ska bli till fall och till upprättelse för många i Israel. Och han fortsatte, ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd. Och jag nämnde i söndags här att den kristna tron inte handlar om frid i själen. Och det är verkligen sant. Den kristna tron gör ont. Om du blir en kristen, om du inte är det och blir det nu, så kommer du att upptäcka att du kommer att gråta många tårar som du aldrig skulle ha gråtit när du bara levde för dig själv. Förstå mig rätt här nu. Jesus är vårt enda hopp. Han är världens enda hopp. Men det betyder inte att det inte kommer att göra ont. Det kommer att göra ont. Och det gör ont. Och det är så tydligt här i Matteus redogörelse av Jesu födelse. Lukas, han är mer intresserad av änglasång och av Guds härlighet. Men Matteus lyfter fram hur alla dessa småbarn mördades för att Herodes var rädd för Jesus. Hur Jesu familj var tvungen att fly till Egypten. Nåväl, tillbaka till texten här. Herodes planerade alltså ett av historiens mest ondskefulla blodbad. Därför att han var rädd för ett barn. Och så läser vi vers 4. Och han samlade folkets alla överste präster och skriftlärda och frågade ut dem var Messias skulle födas. Det här är ju nästan komiskt. En judisk kung som inte vet det här. Vilken jude som helst kan svara på det här. De svarade, i Betlehem i Judeen, så är det skrivet genom profeten. Du Betlehem i Judaland, inte är du minst bland judafurstar. Till från dig ska det utgå en furste. En som ska vara en herde för mitt folk Israel. Och texten fortsätter i vers 7. Då kallade Herodes i hemlighet till sig de visa männen och frågade ut dem när stjärnan hade visat sig. Sedan skickade han dem till Betlehem och sa, gå och sök noga efter barnet. Och när ni har funnit det, underrätta mig så att också jag kan komma och tillbe det. Han ville veta hur gammal pojken var. Och när han hade fått veta det så satte han sin ondskefulla plan i verket. Han gav sken av att också den här åldrande kungen i ödmjukhet ville komma och hedra nästa generations furste. Så de lyssnade till kungen och begav sig iväg och se, här är det här ordet igen, se stjärnan. De börjar alltså sin resa österifrån när de ser stjärnans uppgång. De gör sin resa till Jerusalem utan att se stjärnan förmodligen. De ser ut som vilka turister som helst. De går runt där i tempelområdet och försöker att hitta vägen. Var är den nya kungen? Och till sist får de bud att han är i Betlehem. Men hur ska de hitta till Betlehem? Det kan de förstås fråga sig till. Men nu ser vi. Se stjärnan. Plötsligt så är den där igen. Jag tror att det finns en poäng också här. I alla våra dramatiseringar av den här berättelsen så tar vi för givet att de vise männen följde stjärnan och att det var helt och hållet stjärnans förtjänst att de hittade fram till det här huset där Josef och Maria befann sig. Men vi måste nu lägga märke till att om de vise männen inte hade fått specifik vägledning ur bibeltexten så skulle de aldrig ha hittat fram. Den allmänna uppenbarelsen samarbetar med bibeltexten. De ser stjärnan gå upp och det sätter dem i rörelse. De kommer till Jerusalem och kommer i kontakt med bibeltexten. Och då så får de se stjärnan på nytt och då kommer vidare. Och det står att stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem tills den stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan uppfylldes de av mycket stor glädje och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbade och de tog fram sina skatter och överlämnade till barnet guld, rökelse och myrra. Här sänks tempot i berättelsen och nu närmar vi oss klimax. De föll ner på sina knän och de satte huvudet mot marken. En vördnadshandling som var reserverad endast för Gud. Det var inte samma gest som de använde för att knäböja inför en kung. De här människorna, de vise männen, tillämpade ett mönster, en kroppshållning för tillbedjan. Det är därför det står att de tillbad honom. De hedrade honom inte bara. De prisade honom inte eller upphöjde honom inte som en människa utan de tillbad detta barn. Därefter så öppnade de sina skattkistor som de hade fört med sig på resan och de gav de första julgåvorna. Guld, rökelse och myrra. Och nu är frågan om det finns någon särskild betydelse med de här tre gåvorna. Finns det någon särskild tanke med de här tre gåvorna? Ja, kanske. Kanske gör det. Kyrkofadern Origenes. Han dog i mitten av 200-talet efter Kristus. Han sa att det är lätt att förstå de här tre gåvorna. Och nu brukar man ju försöka ta Origenes med en nypa salt eftersom han hade stor förkärlek till fantasifulla, allegoriska tolkningar av texterna som egentligen inte hade särskilt mycket med texten att göra själv. Men här tror jag att Origenes har en poäng. Han sa att Jesus fick guld för att han var en kung. Han fick rökelse för att han var Gud och han fick myrra för att han var människa. Och funderar man på det här så är det inte helt dumt tänkt alltså. Tittar vi i Bibeln så ser vi att guld ges som gåva nästan enbart till kungligheter. När en kung utövade herravälde över en annan kung, en vasallkung, så var det brukligt att vasallkungen betalade sin tribut i just guld. Därför att den rätta gåvan till en kung är guld. Och de här visa männen förväntade sig att se en nyfödd kung. De hade frågat, var är judarnas nyfödda kung? De kände till vad som är brukligt, de kände till traditionen, etiketten. Så de tog med sig en gåva av guld till kungen, därför att det var det rätta att göra. Men rökelsen då? Varför gav de rökelse? Rökelsen användes nästan enbart, inte helt enbart, men nästan enbart för tillbedjan. Den användes som ett brännoffer, en väldoft som steg upp inför Gud. Och dessa män tillbad det nyfödda barnet och de förde med sig rökelse. Det är för att det är en gåva som tillkommer Gud själv. Och myrra, Myrra fanns i många vanliga människors hem. Myrra är parfym och det användes ungefär på samma sätt som vi använder parfym idag. Med den skillnaden att det här var mycket, mycket dyrbart. Ofta det något av det mest dyrbara som man ägde. I Nya testamentet så ser vi hur Maria från Magdala häller en hel flaska med nardusolja över Jesu fötter. Och det användes också i samband med att man smorde de döda i begravningar. Som ett tecken på heder och vördnad. Det är den sortens olja som kvinnorna använde för att smörja Jesu söndertrasade kropp när han lades i graven. Så guld för att han var kung. Rökelse för att han är Gud. Och myrra för att han är människa. Vi vet ju inte om det var så de vise männen tänkte. Men vi ser i alla fall att det är gåvor som passar till det här nyfödda barnet. Eftersom han är just allt detta. Han är den enda medlaren mellan människa och Gud. Vi kan inte själva gottgöra för den skuld som vi förorsakat inför Gud. Vi kan bara sätta vårt enda hopp till en medlare och en återlösare som träder in i vårt ställe. Därför måste han vara sann och rättfärdig människa och samtidigt sann Gud. Allt detta finns i Jesus och endast i Jesus. Kristus till jorden är kommen. Oss är en frälsare född. Han är Gud och han är människa. Och han är kung, värdig vår vördnad, vår tillbedjan och vår lydnad också idag. Aposteln Paulus säger avslutningsvis, i honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild. Först född före allt skapat, ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, däribland du och jag. Det synliga och det osynliga, tron, furstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Amen.